Kapitel 5. Kosmisk geografi. De gudomliga överträdelser vi tittade på i förra kapitlet hade någonting gemensamt. De var båda övernaturliga uppror vars syfte var att förstöra Guds plan för mänskligheten och återställandet av hans styre. I det här kapitlet kommer vi att titta på ett annat uppror, ett som kom från människor. Detta uppror skapade en besvärlig situation som vi alla fortfarande är en del av. Och den situationen involverar övernaturliga varelser. Den jättelika kampen för Guds återställningsstrategi tog en dålig vändning som bara Jesus återkomst kommer att rätta till i slutändan. Babels torn. Berättelsen om Babels torn, första Moseboken kapitel 11, vers 1-9, är en av de mest kända och samtidigt en av de mest misstolkade redogörelserna i Bibeln. Barn får lära sig i söndagsskolan att det var den gången när Gud förbistrade hela jordens språk. Efter syndafloden upprepade Gud befallningen han hade gett till Adam och Eva att översprida jorden. Han försökte starta upp spridandet av sitt regerande inflytande genom mänskligheten. Återigen fungerade det inte. Folk vägrade. Med uppror i sina hjärtan hade de en bättre idé, trodde de i alla fall. De beslutade att bygga ett torn för att undvika att spridas ut. Se första Moseboken kapitel 11, vers 4. Logiken verkar märklig. Visst, ett fantastiskt torn skulle ge dem ett namn. Se första Moseboken kapitel 11, vers 4. Men hur skulle det förhindra att de blev utspridda över jorden? Svaret ligger i tornet. Bibelforskare och arkeologer vet att forntida Babylon och städer runt omkring byggde torn som kallades ziggurater. Syftet med zigguraterna var att ge folk platser där de kunde möta gudarna. De var delar av tempelområden. Istället för att göra världen som Eden, att sprida kunskapen om Gud och Guds styre överallt, ville folket ta ner Gud till ett enda ställe. Det var inte Guds plan och han blev inte glad. Därav hans uttalande, återigen till medlemmarna av hans gudaförsamling. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Första Moseboken kapitel 11, vers 7. Gud gjorde så och mänskligheten blev separerad och utspridd. Händelsen förklarar hur nationerna som räknas upp i första Moseboken kapitel 10 kom till. Detta är den del av berättelsen som de flesta kristna känner till. Nu kommer den delen de inte känner till. Gudarna och deras nationer. Första Moseboken kapitel 11 är inte den enda passagen som beskriver vad som hände vid Babels torn. Femte Moseboken kapitel 32, vers 8-9 beskriver det på det här sättet. När den högste gav land åt folken och skilde dem från varandra, när han fördelade deras områden efter gudasönernas antal, då blev Jakob Herrens andel, Israel hans arv och egendom. Vissa bibelöversättningar har Israels barn istället för gudasönerna i den här passagen. Men Israel existerade inte vid tiden för Babels torn. Gud gav Abraham sin kallelse efter Babel. Se första Moseboken kapitel 12. Israels barn kan inte vara rätt. Gudasönerna är terminologin man finner i Döda havsrullarna, de äldsta handskrifterna av Bibeln. Det måste vara rätt. Ordvalet är viktigt. När Gud delade upp nationerna delades de upp mellan Guds söner. Gud delade ut nationerna till medlemmar av sin gudaförsamling. Detta är Bibelns förklaring till varför andra nationer började tillbe andra gudar. Fram till Babel ville Gud ha en relation med hela mänskligheten. Men upproret vid Babel förändrade det. Gud beslutade att låta medlemmar av sin gudaförsamling styra över de andra nationerna. Gud hade dömt mänskligheten. Inte ens efter syndafloden ville de återuppta planen för kungariket som han hade påbörjat i Eden. Så Gud bestämde sig för att skapa en ny nation, hans andel som femte Moseboken kapitel 32 vers 9 säger, Israel. Han påbörjade detta genom Abrahams kallelse i första Moseboken 12, kapitlet direkt efter berättelsen om Babels torn. Guds fördelning av nationerna till andra gudar inramar hela Gamla testamentet. Hur då? Resten av Gamla testamentet handlar om Israels Gud och hans folk, israeliterna, i konflikt med folket som bor i de andra nationerna och deras gudar. Det var inte Guds ursprungliga avsikt. Ja, det han gjorde vid Babel med nationerna var en dom, men Gud avsåg aldrig att nationerna skulle överges för alltid. När Gud slöt sitt förbund med Abraham var han tydlig med att jordens alla släkten ska bli välsignade genom Abraham och hans avkomma. Se första Moseboken kapitel 12, vers 3. Gud planerade att föra nationerna tillbaka in i sin familj vid någon tidpunkt. Paulus visste allt det här. I sin predikan för de hedniska filosoferna i Aten sa han: av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. Apostlagärningarna kapitel 17, vers 26-27. Genom Mose hade Gud varnat sitt eget folk för att tillbe himlens hela härskara, femte Moseboken kapitel 4, vers 19-20. En benämning man hittar på andra ställen för medlemmarna i gudaförsamlingen, se första Kungaboken kapitel 22, vers 19. Apostlagärningarna kapitel 17, vers 26-27 gör det tydligt att Guds avsikt var att nationerna fortfarande skulle söka honom på något sätt. Men gudarna som hade blivit satta över nationerna blandade sig i denna plan på två sätt. Vi såg tidigare i Saltaren 82, vers 1, att Gud hade församlat gudarna i gudaförsamlingen. Salmen i sin helhet visar oss varför. Nationernas gudar hade styrt dessa nationer på ett orättvist sätt. Ett sätt som gick tvärt emot den sanne gudens önskningar och rättviseprinciper. Gud anklagade dem så fort mötet började. Hur länge ska ni döma orätt och ta de gudlösas parti? Saltaren 82, vers 2. Efter att ha hamrat dem i två verser till om deras orättvisa beskrev Herren hur gudarna hade misslyckats med att hjälpa nationerna som vandrade i mörkret att hitta tillbaks till den sanne guden. De vet inget och förstår inget. De vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Saltaren 82, vers 5. Tråkigt nog började israeliterna så småningom tillbe gudarna som han inte hade tilldelat dem. Se femte Moseboken kapitel 29, vers 26. Se även kapitel 32, vers 17. Istället för att söka den sanne guden. Guds reaktion var snabb och hård. Se Saltaren 82, vers 6-7. Jag har sagt att ni är gudar, att ni alla är den högste söner, men ni kommer att dö som människor dör och falla som alla furstar faller. Gudarna skulle förlora sin odödlighet, se Saltaren 82, vers 7, och dö som människor. Vi vet från andra passager att denna dom är något man sammankopplar med ändens tid, se Jesaja kapitel 34, vers 1-4. I slutet av Saltaren 82 hoppas författaren på en dag då Gud slutligen kommer återta nationerna som sin arvslott. Som vi kommer se senare får han sin önskan uppfylld i Nya testamentet. Världsbilden i femte Moseboken 32. Världsbilden i femte Moseboken 32 gör att Bibelns geografi är kosmisk. Marken är antingen helig, vilket innebär att den är tillägnad Yahweh, eller så är den någon annan guds domäner. Denna världsbild återspeglas på många ställen i Bibeln. Till exempel, Daniels bok i Gamla testamentet refererar till andra nationer som styrda av gudomliga furstar. Se Daniel kapitel 10, vers 13 och 20-21. Ett annat exempel. När David flydde från kung Saul tvingades han ut från Israel och in i filisternas område. I första Samuelsboken kapitel 26, vers 19 ropade David: de har drivit bort mig från min plats i Herrens arvedel och sagt, gå bort och tjäna andra gudar. David bytte inte ut Gud. Han förnekade inte heller att Gud var närvarande överallt. Men Israel var helig mark, platsen som hörde till den sanne guden. David satt fast i en annan guds domäner. Min favoritberättelse från Gamla testamentet som poängterar detta hittar man i Andra Kungaboken kapitel 5. Naaman var en befälhavare i den arameiska armén. Han var även spetälsk. Efter att han hade följt Elishas instruktioner om att tvätta sig 7 gånger i Jordanfloden blev han mirakulöst botad från sin spetälska. Naaman sa till Elisha: "Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel." Se kapitel 5, vers 15. Profeten ville inte ta emot någon betalning, så Naaman frågade ödmjukt om han kunde lasta en mulåsna med jord att ta med hem. Jord? Varför be om jord? Därför att marken hörde till Israels gud, den var helig. Det är ingen tillfällighet att vi ser samma typ av tänkande i Nya testamentet. Paulus använder en rad benämningar på fientliga gudomliga varelser. Se Efesierbrevet kapitel 1, vers 20-21, kapitel 3, vers 10, kapitel 6, vers 12, Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16, kapitel 2, vers 15. Härskare, makter, krafter och herradömen, vad har de gemensamt? De var välkända termer för att beskriva geografiskt styre. Aposteln Paulus skrev 2 brev till kyrkan i Korint för att ta itu med vissa situationer han hade hört talas om. I det första brevet sa han till kyrkledarna att utesluta en man som levde i obotfärdig sexuell synd. Se första Korintierbrevet kapitel 5, vers 1-13. Konstigt nog skrev han att de skulle överlämna den mannen åt Satan. Första Korintierbrevet kapitel 5, vers 5. Vad menar han med det egentligen? Paulus uttalande kan bara bli vettigt om man utgår från den kosmisk-geografiska världsbilden i Gamla testamentet. I Gamla testamentets teologi var Jahwes del Israel och landet han gav till israeliterna, Kanans land. Hans närvaro helgade marken, gjorde den helig. I början var Jahwes närvaro bosatt i tabernaklet. När israeliterna vilade och satte upp sitt läger var förbundsarken placerad i mitten och markerade Israels läger som helig mark. Senare, efter att Israel hade bosatt sig i Kanan, var Jahwes närvaro i templet och helgade det förlovade landet som helig mark. Jahwe och hans folk var hemma. Numera har Jahwes närvaro sin boning i de troende. Vi är Guds tempel. Se första Korintierbrevet kapitel 6, vers 19, andra Korintierbrevet kapitel 6, vers 16, Romarbrevet kapitel 8, vers 9. Det innebär att de troende, Kristi kropp, är Guds nya folk, ett nytt Israel. Paulus gör detta tydligt och klart i Galaterbrevet 3. Därför ska ni veta att de som har tron, de är Abrahams barn. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Galaterbrevet kapitel 3, vers 7 och 26-29. Eftersom de troende och de platser där de troende samlas är helig mark måste synd uteslutas. Precis som marken runt israeliternas läger och de omringande nationerna under andra gudars herravälde betraktades som ohelig mark, så var hela världen ohelig mark på Nya testamentets tid och i vår tid. Därav Paulus befallning att förvisa en obotfärdig troende tillbaka till världen, Satans domäner. Att bli utesluten från kyrkan var att skickas tillbaka till oheligt område. Det var där synd hörde hemma. Varför detta är betydelsefullt? Den kosmiska geografi som är resultatet av Guds dom över nationerna vid Babel är bakgrunden till Israels kamp. Den förbereder också för evangeliet. De goda nyheterna om Jesu gärning på korset är att Guds folk inte längre är endast judar utan snarare alla som tror på Jesus, se Galaterbrevet kapitel 3. När lärjungarna går ut i världen blir Satans domäner omvandlade till Guds områden. Guds kungarika gör framsteg och återfår kontrollen över nationerna. Detta lär oss att den här världen inte är vårt hem. Mörkret har genomsyrat planeten. Icke-troende är i grund och botten andliga makters gisslan. De behöver evangeliet för att bli frisläppta. Och glöm inte, det är evangeliet som är vårt vapen. Vi har inte fått fullmakt att direkt konfrontera furstar och makter. En sådan andlig gåva har inte gått i arv till oss från apostlarna. Men att troget dela ut evangeliet kommer att vända tidvattnet. Missionsbefallningen är en andlig krigsstrategi. Vi kommer att lära oss mer om det i kommande kapitel. En annan lärdom. Vi måste betrakta varje församling av sanna troende som helig mark. Yttre utseenden, byggnader och församlingens storlek har ingen betydelse för Gud. Det som har betydelse är att där två eller tre är samlade, där är Jesus mitt ibland dem. Se Matteus evangeliet kapitel 18, vers 20. Platsen är helig. Varje församling, hur liten och okänd den än är, ligger vid frontlinjen av ett andligt krig. Alla kyrkor har samma uppgift. Mörkrets makter kommer inte att segra. Vi kommer att återkomma till idén med kosmisk geografi när vi kommer till Jesus verksamhet. För tillfället har krigslinjerna dragits. Världens nationer har blivit dömda och gjorts arvslösa av Gud. Det är dags för honom att börja om och karva ut sin egen del och sitt eget folk.